Det var det profetiska. Nummer 7, urskilja andar. Det är alltså att känna, se eller veta skillnad mellan onda andar, Guds ande, änglar och människors motiv och avsikter, det som kommer från människans egen ande. Det här är en sån här gåva som jag tror också finns på många olika nivåer. De flesta, alltså jag tror att alla som är kristna och som har blivit födda på nytt har en viss känsla för, alltså andlig magkänsla, om ni förstår vad jag menar. Ibland kan man komma in i ett sammanhang där det känns fel. Allting kan låta väldigt rätt, men det är någonting som vrider sig i magen, att det är något som inte stämmer här. Det är en form av andebedömning som är verksam i dig då. Kanske, alltså det kan ju vara för att du har ätit något dåligt också. Men det här får man ju, allt det här får man ju öva sig och pröva sig fram på. Så blir man mer och mer säker på vad som är Gud och vad som är en själv och sådär. Men jag tror att ni känner igen den här känslan av att ibland så känns det bara som att det blir, varningslampan tänds på insidan. Det är något som är fel. Och å andra sidan kan man ibland känna att det är som att det är bara grönt ljus. Det är fullständig frid. Och även om folk beter sig lite konstigt åt, så det är frid. Det är Guds närvaro. Det här är rätt. Den typen är, tror jag, den grundläggande urskiljningen som Gud har gett till varje kristen. Men sen kan man naturligtvis växa den här gåvan. Det finns människor som ser änglar och demoner och som ibland så kan få liksom bilder av Gud och alltså bli väldigt utvecklad i den här gåvan för att kunna betjäna församlingen, i att veta vad är det vi ska lyssna på och inte, till exempel. Ja. Så jag hoppas, om det finns någon med urskiljning här nu, att ni inte ser några konstiga saker i mig. Men ni förstår vad jag menar. Väldigt ofta så är det här med friden det man ska gå på. Den inre friden. Vi går vidare. Olika slags tungotal. Då finns det, som jag ser det, tre olika typer av tungotal. Det finns att man, det vanligaste, att tala ett hemligt bönespråk. Det är den helige ande som ber i din ande. Det tungotalet bygger upp en själv. Om vi kollar i första Korintierbrevet 14 så står det så här i vers 2. Den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår dem, i sin ande talar han hemligheter. I vers 4. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Vers 14. Om jag ber med tungor är det min ande som ber, medan mitt förnuft är overksamt. Och sen säger Paulus, jag vill be med min ande men ofta också med mitt förnuft. Jag vill sjunga med min ande men också med mitt förnuft. För om det är i ande du ber en tackbön och så vidare. Det betyder alltså att vi har ett bönespråk i vilket vi kan be, tacka, sjunga, bygga upp oss själva. Men vårt förstånd fattar inte vad som håller på, vad som bes. Vårt förstånd är overksamt. Det här är alltså vad vi kallar för ett bönespråk, att tala i nya tungor. Och det som oftast händer här, det är att den här är en sån här gåva som man väldigt lätt tvivlar på. Nej, men det är bara jag som hittar på. Jag känner en person som gick omkring väldigt mycket med såna tankar. Det är bara jag som hittar på. Och så en morgon hon vaknade upp, eller när det nu var, hon bad mycket om det här, så var det som att hon kunde inte tala tungor. Det var helt borta. Det gick inte. Jag tror att hon var utan det ett helt år. Sen fick hon tillbaka. Det var som att Gud ville visa, du, det var inte bara du. Jag plockar bort den nu ett tag så du ska förstå att det är inte du som bara hittar på. Så får du tillbaka det sen igen. Jag har själv tvivlat väldigt mycket på ibland när man har talat i tungan. Är det bara jag som hittar på? Men jag har fått vara med om också gånger när jag har fått det bekräftat. Jag har en gång så bad jag för en kille som hade, han mådde dåligt på ett läger. Och så la jag och en annan ledare händerna på honom och bad. Först bad vi med förståndet, så att säga, med vad ord vi kunde förstå. Och sen kände jag bara hur det pockade på, så jag fortsatte att bad i tungor. Och när jag var färdig så frågade jag, hur känns det liksom? Och så sa han, ja, när du bad på det, så, han var inte från någon kristen bakgrund, så han sa något, att när du bad så där konstigt, eller när du sa konstiga ord, så kändes det som att det släppte liksom. Det blev bra. Och jag tänkte att fantastiskt att det blev bra, men jag kände också, tack Gud för att du bekräftade att det här inte bara var något som jag rabblade fram nu bara för att jag tyckte det var kul. Eller för att jag trodde att det var du eller någonting sånt. Men sen finns det också att tala ett annat språk som man själv inte har lärt sig. Det är det vi ser i Apostlagärningarna 2. Att när de fylldes av den helige ande så talade de språk som de andra förstod. Jag fick ett mail här om, jag tror det var till och med bara igår, från han som är pastor i Pingstkyrkan i Sundsvall, och han skickade ut det till alla medlemmar. Och då står det så här, att han var på en bönestund i sin cellgrupp, smågrupp eller bönegrupp eller vad vi kallar det. Och då sa han: jag tackade Herren i nya tungor. När vi bett klart berättade Gabi, som har arabiska som modersmål, att jag sagt: mitt tack är till dig min Gud, shokri laka ilahi, på arabiska. Och jag som inte kan ett ord på det språket. Det är ganska häftigt att man kan faktiskt ibland få tala språk som någon annan förstår. Och sen det tredje typen, det är det typen av tungotal som ska uttydas. Och då kommer vi in på den sista gåvan, uttydning av tungotal. Att instinktivt veta vad någons tungotal betyder, antingen genom att på ett oförklarligt sätt bara förstå vad som sägs, eller genom att få uttydningen som ord och meningar medan eller efter att tungotalet förmedlats. Paulus säger att den som talar i tungor ska också be om förmågan att kunna tolka sitt tal så att hela församlingen kan bli uppbyggd. Tungotalet är ju speciellt på det sättet att det är den enda gåvan i den här första formen, alltså bönespråket, som faktiskt är tänkt för att bygga upp mig själv. Alla de andra gåvorna är givna för att jag ska bygga upp andra, uppmuntra andra. När jag profeterar så är det för att församlingen ska bli uppbyggd. När jag ber för någon sjuk så är det för att den personen ska bli helad och hjälpt. Och så vidare. Men tungotalet som bönespråk är för att jag ska kunna bygga upp mig själv i min tro. Judas brev vers 20 säger så här. Det lilla brevet innan uppenbarelseboken som man väldigt sällan läser. Då står det vers 20 så här: men ni mina kära ska bygga ett liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Alltså när vi ber i den heliga ande, när vi ber i tungor, så blir vi styrkta. Romarbrevet 8:26 säger så här, 26 och 27: på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Det är en sån skön vers. Därför att jag vet många gånger inte hur och vad jag ska be om. Och här säger Paulus att vi vet ju inte vad vi bör be, men den helige ande hjälper oss i vår svaghet. Den helige ande som bor i dig, han kan be för dig och han kan be genom dig direkt till Gud, och han vet precis vad du behöver. Och det är styrkan med att ha tungotalet. Och det här är ingen fråga om man är liksom en A-kristen eller B-kristen eller elitkristen eller något sånt där. Det handlar inte om det. Tungotalet är inte någon sak som vi ska stå och spänna oss med, som jag sa, precis som vi ska över någon annan gåva. Utan det här är någonting, det här är ett erbjudande, tror jag, som Gud har gett oss, att vi kan få söka det här för att bygga upp oss själva. Att få ett extra sätt att be. Så när vi själva inte vet vad vi ska be, eller när vi känner att det är så trögt att be. Jag har varit med så många gånger. Ibland känner jag som att tungotal är som när man har en rostig gammal motor som har stått hela vintern, och så behöver den liksom, man behöver trampa gasen i botten och köra 250 med den för att den ska börja gå bra igen, för att det har liksom, man behöver sota ur den liksom. Ibland så kan det vara så där i bönelivet också, att det liksom, det går trögt och det ser, man behöver sota ur det, man behöver rensa ur det. Då kan tungotalet vara en fantastisk tillgång att börja be tungor, och sen när det har släppt så kan man känna att nu vet jag vad jag ska be om. Nu har vi gått igenom de här lite snabbt nu bara, för att vi ska inte hålla på alldeles för länge. Men vägen till att fungera i eller flöda i de här gåvorna, det är den sista delen jag vill ta upp nu innan vi ska be. Och för det första, vi behöver kärlek. När vi läser de där verserna jag skriver där, 1 Korinthierbrevet 12:31 och framåt, om vi struntar i kapitel en del, så står det: nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst, och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Och sen har man gjort ett nytt kapitel där, så många slutar att läsa. Jaha, Men det han pratar om sen är ju den väg som han menar är överlägsen om man ska börja fungera i de andliga gåvorna. Det är det han säger, sök de nådegåvor som är störst och då ska jag visa er en väg. Vadå en väg? Jo, en väg till gåvorna. En väg att söka dem som överträffar alla andra vägar. Och sen säger han, om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och så fortsätter han. Det han egentligen säger att gåvorna är värdelösa om du inte har kärlek. Om de inte är fyllda och paketerade med kärlek när du levererar dem, så är det ingen idé att du levererar dem. Och vad är det för kärlek vi talar om? Ja, det är ju inte den här kärleken vi ser i liksom romantiska komedier från Hollywood. Utan det är ju den osjälviska, uppoffrande, utgivande kärleken som kommer från Gud. Den osjälviska kärleken. Jag skriver så här också, vi kan inte söka egen ära och samtidigt vilja bli använda av Gud. Och det gäller på alla områden. Om vi predikar, om vi ska be för sjuka, om vi ska sjunga och spela. Om vi liksom är där för att söka vår egen berömmelse. Då är det inte mycket till av Guds smörjelse och kraft över oss. Vi måste på något sätt bli brutna och söka Guds ära i allt det vi gör. Nummer två. Om vi läser slutet på kapitel 13 då, så in i vers 14. Nu tar vi liksom passagerna mellan kapitlen här. För att det finns hemligheter som ofta faller bort just mellan de här övergången in i kapitel 13 och övergången in i kapitel 14. Då står det så här, men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Oftast felciteras det här bibelordet och så säger man störst av allt är kärleken. Det står inte så. Det står inte att störst av allt är kärleken. Det står störst av dem är kärleken. Störst av vilka? Jo, störst av tro, hopp och kärlek. Det finns saker som är större än kärlek. Det är Gud till exempel. I vår tid, speciellt i vårt land, så har vi vänt på det här med att Gud är kärlek. Och så säger vi så här, kärlek är Gud. Nej, kärlek i alla former är inte Gud. Det är inte kärleken som definierar oss, det är Gud som definierar oss och det är Gud som definierar vad kristen kärlek är. För börjar vi andra änden, då kan vi ju börja säga att kärleken det är det här och det här och det här och det här och det här. Och så sen så liksom gör vi någon bild av Gud som ska försöka passa där, så blir det bara tok. Det står störst av dem är kärleken. Sträva efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. För den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. Vad säger Paulus här egentligen? Jo, han säger att det finns något som är större än kärleken och det är att agera utifrån kärleken. Att inte bara ha kärleken utan leva ut kärleken, det är större. Vissa översättningar säger att sträva efter kärleken men sök ännu ivrigare att vinna de andliga gåvorna, helst gåvorna att profetera. Alltså, gåvorna är ju hur kärleken från Gud uttrycks så att vi bygger upp och uppmuntrar andra människor. Och han tar ju profetian som exempel och säger att när vi profeterar så uppbygger vi andra människor. Vi uppmuntrar andra människor och vi tröstar andra människor. Vad är kärlek om du inte får uppbyggelse, uppmuntran och tröst? Det är bara tomma ord, eller hur? Det är bara termer vi slänger oss med. Som kristna behöver vi lära oss att inte bara prata om Guds kärlek. Och inte bara tro att kärleken är en känsla. Utan det är någonting som kommer till sin fulla rätt när vi lever ut den i praktisk handling. Johannes säger i sitt första brev att älska inte med tomma ord utan älska i handling och sanning. Och hur agerar vi då ut kärleken? Hur agerar vi ut andens ledning, maningar? Jag vill ställa tre frågor till er som jag skrivit ner här också. Har du någon gång känt att du blir fylld av Guds kärlek till en annan människa? Har du någon gång känt när du kanske ser en person för första gången eller du har träffat på personen många gånger i kyrkan eller vad som helst. Och så när du bara ser personen eller går förbi så känner du bara ditt hjärta liksom nästan smälter. Du känner Gud älskar den här människan och du känner jag vill göra någonting för att hjälpa den här personen. Jag vill göra någonting för att uppmuntra den personen. Hur många av er har känt det någon gång? Vet du, det är början på det profetiska. Det är anden i dig som rör dig för att ta ett steg. Och du ska se att när du börjar ta de stegen, då börjar också du att växa i de andliga gåvorna. Har du någon gång känt att du absolut bara vill be för en annan människa? Du vet inte riktigt varför, men på ett möte eller bara ute, du kanske träffar någon arbetskompis eller så, men helt plötsligt känner du bara, jag skulle så gärna vilja be för just den här personen. Det är inte så att nu ska jag be för alla, utan jag måste bara få be för det, och du vet inte riktigt varför. Hur många har varit med om det någon gång? Där du också en maning från den heliga ande i ditt inre. Och vad är det han vill? Jo, han vill att du ska ta ett steg och göra det. Ofta är det så, när jag ibland får profetiska ord, jag är ingen profet, men det står i Bibeln att ni kan alla profetera. Så är det så att jag kanske är i något sånt här sammanhang, och så helt plötsligt när vi står och ber så dras jag bara till en person. Det är som att Gud bara... Jag får uppmärksamheten på en specifik person. Så går jag dit och jag vet inte alls vad som ska hända, men jag går dit och börjar be. Och medan jag ber så ibland så får jag tankar och så ber jag ut dem. Och ofta när det har varit så, så efteråt får jag höra att det där var klockrent, det där var precis vad jag behövde höra, eller det där bibelordet du bad ut, eller vad det är, det var det här jag bad om. Och jag var inte ens medveten, jag har bara liksom följt den där. Nu känner jag verkligen att jag skulle så jättegärna vilja be för dig. Och så går jag och gör det helt enkelt. Och när jag, om jag inte går, då får jag inte veta något mer. Men när jag går och ber, då helt plötsligt så fortsätter Gud att fylla på och ge fler tankar och ord och vad jag ska be om till exempel. Och den tredje frågan här, har du någon gång sett på en annan människa eller liksom så här, och fått ett intryck att det är på ett visst sätt med den personen utan att du vet att varför, eller haft några naturliga förklaringar till att du känner så? Har du varit med om det en gång? Att du har fått ett intryck av att det är nog så här, den här personen sörjer, kanske är jätteglad, och så får du bara ett intryck, den här personen bär på sorg. På det här sättet kan vi börja lära oss att leva i de andliga gåvorna. Vi måste börja på den här nivån. Vi kan inte börja med att så säger Herren, det blir jordbävning imorgon, så vi ska samla konserver. Ni förstår mig. Vi måste på något sätt börja med det vi redan är bekanta med. Därför att den helige ande, om han finns i ditt liv, så han... En del människor säger så här, men hur talar Gud? Jag hör aldrig Gud tala. Jag brukar säga så här, om du är en kristen, så då hör du visst Gud. Du har inte bara förstått det än. När, i det naturliga, när en person blir född, när en bebis kommer till världen, om det inte är liksom någon sjukdom eller något fel, så har ju den bebisen två öron. Och redan från första stund, och till och med redan inne i mammas magen, så kan bebisen höra ljud, eller hur? Den hör. Men den har inte lärt sig språket än. Den förstår inte vad den hör. På samma sätt är det med dig och mig. När vi blir födda på nytt, så föds du med andliga öron. Och det finns inga sjukdomar på det här området i Guds rike. När du blir född på nytt, så har du andliga öron. Jag är helt övertygad om, Jesus säger, mina får hör min röst. Från den stund du blir frälst så kan du höra Guds röst. Men det är inte säkert att du har lärt dig språket än. Det är inte säkert att du har lärt dig att urskilja hans röst och förstå att det är han som talar. Men han finns där, han talar till dig, och det gäller för dig att börja hitta de här sakerna som du är bekant med. Där du kan börja förstå att det här är Gud. Och när du börjar använda och växa och träna dig i det, så kommer du bli mer och mer säker, och till slut så kommer du höra tydligt när Gud talar. Är ni med? Jag hoppas ni blir uppmuntrade av det här. Jag hoppas att ni känner, det här kan ju jag göra. Det är precis det jag vill få er att tänka. Att det här är ingenting som man måste liksom vara någon stor predikant eller ha varit med om. Alltså, det här är någonting som jag kan göra. Om du aldrig prövar, så kommer du aldrig kunna lära dig och veta när Gud talar. Vi måste ta en risk. Nu ska vi ta de sista sakerna här på det sista pappret, nummer 4 där. Eller punkt nummer 3. Vi flödar i det här genom tro och tillit på Gud. I Markus evangeliet 9:23 säger Jesus, eller det är en man som kommer till Jesus och vill att han ska bota hans son. Och mannen säger till Jesus att om du kan. Markus evangeliet 9:23. Personen säger så här, men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Det är kanske inte så stor tro, tycker vi alla gånger, att säga till Gud själv att om du kan. Men Jesus säger så här: om jag kan, frågetecken, allt är möjligt för den som tror. Jesus tar och vänder på allting. Han säger så här: det är inte frågan om jag kan. Allt är möjligt för dig om du tror på mig. Förstår ni? Han vrider hela frågeställningen från att det hänger på vad han kan till att allt är möjligt för den som tror. Lite snabbt, tron är en gåva, det har vi redan pratat om. Tro är att vila i Gud, det är en inre visshet. Tro baseras på och kommer av Guds ord. Så kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Tro är att ta emot och därav veta vad man har i Kristus. Tro finns bara i nuet. Här och nu är när tron gäller. Den där behöver jag förklara lite grann. När Jesus kommer till Maria, Marta och Lazarus, och Lazarus har dött, han har varit död i 4 dagar, det kan vi läsa om Johannes evangeliet 11. Då kommer Marta till Jesus och så säger hon så här: Jesus, om du hade varit här så hade det här inte behövt hänt. Hon var fokuserad på dåtid. Jesus, om du hade varit här då hade han levt idag. Det är inte svårt att säga det. Du behöver ingen tro för att säga det. Eller hur? Behöver du någon tro för att säga till Gud: Gud, om du hade gjort någonting igår, då hade det inte varit så här. Nej, det är bara någon slags anklagelse. Du behöver inte alls någon tro för att tro på att något har kunnat hänt igår. Eller hur? Det är bara väldigt lätt att säga det. Och Jesus, han säger bara liksom: men jag är uppståndelsen och livet, tror du inte liksom? Och då säger han så här: jo, det tror jag. Jag vet att en dag ska Lazarus uppstå. Då är hon i framtiden helt plötsligt. Det är inte heller svårt att ha tro i framtiden. På uppståndelsens dag, då. Det behöver vi inte heller så mycket tro för, eller hur? Vi kan alla tänka, vi behöver inte ta någon stor risk för att säga att imorgon kan Gud göra någonting. Det vi verkligen behöver tro för, det är att han ska göra någonting här och nu. Och det är då det blir lite läskigt. Det är då vi verkligen behöver tro. Det andra är inte tro. Men om vi är här och nu, då måste vi kliva ut och ta en risk. Då måste vi liksom verkligen lita på Gud. Och det är det vad tro är. Låt inte din tro vara fast i det förflutna, det som har hänt och det som kunde ha varit. Låt inte heller din tro vara fast i det som kommer att ske. Vissa kristna lever bara från att deras kristna liv ser ut så här: för 30 år sedan blev jag frälst och det var underbart, och när jag dör så kommer jag till himlen och det blir underbart, och nu gäller det att hanka sig igenom däremellan liksom. Nej. Bibeln talar om att du kan få, Guds rike är inom dig. Du kan få leva i himmelriket redan här på jorden. Hur då? Genom den helige ande. Hebreerbrevet säger att när vi har smakat den helige ande så har vi också smakat den kommande världens krafter. Det är återigen tillbaka till det här vad Jesus kom för att säga: framtiden är redan här, ta emot. Vänd om. Bli en del av den här rörelsen, den här revolutionen. Framtiden har redan kommit. Börja leva i den och börja leva ut den och förändra världen. Tro är att se med Guds ögon, att med Guds ögon se det osynliga. Att inte hänga upp sig på allt som vi ser med våra fysiska ögon, vad som inte är och vad som är, utan se på vad Gud kan göra. Se på vad Gud redan har gjort. Det finns ju en bra berättelse i andra kungaboken 6 när profeten Elisa är omringad av en massa härar och hans tjänare är alldeles nervös. Han står skakad där och bara: Elia, vad ska vi göra nu? Det är massa härar runt omkring oss här. Och så säger Elia, han är alldeles lugn, och så säger han: Gud, öppna ögonen på honom så han förstår. Och då får den här tjänaren se att hela berget är omringat av en massa änglar och stridsvagnar, tänkte jag säga, från Gud. Som de är många fler på deras sida. Det var bara det att det syntes inte med hans naturliga fysiska ögon. Och slutligen, tro är att ta en risk och göra någonting. Vi ska gå till Apostlagärningarna kapitel 3 och läsa 2 verser där. Det här handlar om den lame mannen vid sköna porten. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen, och då bars det dit en man som hade varit lam från födseln. Det var ju väldigt tur att de inte var så där överdrivet religiösa, så att de sa att nej, men vi är lite sena till ett bönemöte nu, så vi kan inte hjälpa dig, utan vi måste gå till kyrkan nu istället. Du får klara dig själv, kom tillbaka en annan tid, eller du kan ju komma med oss till kyrkan. Fast det kunde ju inte, för han var lam. Det är tur att de inte var så religiösa, utan de stannade upp där. Och så den här mannen förväntas att få någonting, och då säger Petrus här i vers 6: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Två saker här. För det första visste Petrus vad han hade i Kristus. Han sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det kan jag ge dig. Det jag har. Hur visste han det? Jo, han litade på Gud. Han litade på vad Jesus har sagt, att han hade fått auktoritet och makt att bota sjuka. Vad jag har, det ger dig. Det andra, det är att när är det mannen får kraft egentligen? In i vad står det, fötter och vrister? Ja, det var inte när han sa, stig upp och gå. Utan det står att så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen stadga i fötter och vrister. När var det kraften kom? Jo, det var när han tog en risk. Han tog tag i handen och nu ställer du upp. Tro handlar om att våga ta en risk. Att våga kliva ut i det där lite obekväma och lita på Gud. Lägga all press på Gud. Och även ifall det inte alltid skulle hända någonting, att vi inte fokuserar på det, utan vi fokuserar på det osynliga. Vi fokuserar på det som Gud har lovat. Och med det menar jag inte att vi ska förneka verkligheten. Jag är inte alls en anhängare av att folk ska hålla på och säga att de är friska när de inte är friska. Att de ska hålla på och säga att ja, men jag är helad, jag är helad, jag är helad, och så går de omkring och haltar och inte alls helad. Det är absolut, det är inte bekännelse, det är förnekelse. Men däremot så är jag en anhängare av att låta Gud stå för resultaten. Att lägga pressen på Gud. Och att inte hålla på och haka upp sig på: vad gjorde jag för fel? Vad skulle jag ha gjort? Hit och dit. Jag säger inte att Gud gjorde fel. Och jag säger att vi måste växa i vår tro. Vi ska utvecklas i de här gåvorna. Och jag tror att desto mer vi ber för sjuka till exempel, desto fler sjuka kommer vi få se bli helade. Men det tjänar ingenting till att grotta ner sig i varför ingenting händer. Och fokusera på det som inte händer. Utan det är bättre att fokusera på det Gud gör och tacka honom för det. Nummer 4. Genom kroppens överlåtelse och sinnets förnyelse. Romarbrevet 12 så säger Paulus: så förmanar jag då genom Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett heligt och levande offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är fullkomligt gott och behagar honom. Det här handlar om att ställa sin kropp till Guds förfogande, att överlåta sig helt och fullt till honom och hans vilja. Jesus säger att om någon ska följa mig så måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Det handlar alltså att genom egots död få nytt liv och ny kraft. Men det är också att överlåta sitt sinne, sina tankar till Gud. Att låta sig förvandlas genom sinnets förnyelse. Och det handlar ju egentligen om, ni kan ju läsa mer av de här bibelorden och sakerna jag har skrivit sen. Jag ska bara snabbt säga att ditt sinne är ju liksom flaskhalsen. Det Gud gör i ditt inre, det han manar i din ande, där han bor med sin kraft, det vill han ju att du ska agera ut i din kropp, att du ska tala ut, att du ska göra, förstår ni? Men det är ju den här delen som kommer i vägen. Det är återigen den där bilden av en vattenkran. Vi vrider ofta igen den där vattenkranen. Vattnet finns där, flödet finns där, kraften finns där. Men så fort vi får en maning från Gud så kommer de här tankarna att nej, men om och ho och hi och hi. Förstår ni? Vi börjar tänka, vi börjar vrida och vända. Vi börjar liksom skruva igen den där korken. Förstår ni vad jag menar? Det handlar om att vårt sinne måste få förnyas. Att vi behärskas av den helige andes sinne, Kristi sinne, inte av vårt kötts sinne. Inte av världens sinne som säger att allt är omöjligt, utan av Guds sinne som säger att ingenting är omöjligt för Gud. Och den nummer fem, det är att Guds kraft förlöses när vi har kontakt med behoven. Gud har ju en outtömlig behållare med kraft och nåd. Och du är kanalen, och frågan är ju bara då om du är kopplad till ett behov. Om du är kopplad till någons behov så att Guds kraft kan få flöda genom dig. Jag tror inte att vi får mer av Guds kraft genom att bara sitta i kyrkan och vänta på att det ska komma. Utan jag tror på det Paulus säger, att han säger att jag ber att era ögon ska öppnas så att ni förstår vilken kraft ni har i er. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Därför att när du börjar förstå det, att kraften finns redan där i dig genom den helige ande, så kan du gå ut och möta de behov som finns. Jag tror att det är väldigt viktigt om vi som församlingar och vi som kristna ska få komma in i ett liv där, där den helige andes gåvor och Guds kraft är en naturlig del av våra liv. Då måste vi också börja gå utanför väggarna. Återigen tillbaka till att den helige ande är en missionerande ande. En drivkraft i kärlek och kraft till att nå ut. Både genom socialt arbete, genom under och tecken, genom att dela vittnesbördet och evangeliet om Jesus. Det finns en bild i Hesekiel 47 där Hesekiel får se templet. Och från den, under den östra porten på templet, under tröskeln, så rinner det en bäck ut så här, en liten stril av vatten. När Jesus blev korsfäst så fördes han ut genom den östra porten ur Jerusalem och blev korsfäst. Jag tror att det finns en parallell där, att genom det Jesus har gjort så har det öppnats en källa för oss. Men det intressanta är att desto längre bort ifrån templet Hesekiel gick, desto starkare blev vattenströmmen. När han var alldeles nära templet, då så gick han över den här lilla bäcken. Då räckte det honom till fotknölarna. Och så i den här synen så mäter ängeln upp 1000 stadier, och så går de österut mot döda havet, tror jag det är. Och så går han igenom, och då räcker det honom till knäna. Så 1000 stadier till, och då går det till midjan, och så 1000 stadier till, och då står det att då kunde han inte bottna, utan då fick han simma över. Och jag tror att det finns någonting i det här, för att alldeles för ofta så är vi är alldeles för nära vårt lilla tempel, vi är alldeles för nära vår trygghet. Men där ute, jag tänkte säga i döda havet, där finns det en törstig värld, det finns människor som hungrar och törstar efter Gud. Och deras behov, deras tomhet gör att när du som kanal kopplad till Gud och den helige ande, när du får kontakt med deras tomhet och med deras behov, då finns kraften där. Och jag ber och önskar att vi ska våga gå ut i den här strömmen. Det är ju en profetisk bild, men jag tror att ni förstår vad jag menar. Alldeles för ofta så nöjer vi oss med att doppa stortån i vattnet och känna att det var lite svalkande. Det var ett härligt möte idag. Jag fick uppleva lite grann av den helige ande. Jag fick uppleva lite grann av Gud i lovsången eller i predikan eller något sånt där. Och så sen så torkar vi av tån och tar på oss skorna igen, och så går vi hem på fast mark och känner att jag har fortfarande kontrollen över mitt liv. Vad är skillnaden mellan att gå över floden till anklarna, till knäna och till midjan, och att simma? Jo, det är att när du simmar så är du helt överlåten åt vattnet. Alla de andra stadierna, då har du själv, du bottnar fortfarande. Du har fortfarande kontroll. Du är själv fortfarande med och styr lite grann. Förstår ni? Även fast det är högre flöde och det är mer som händer, så jag är fortfarande på fast mark. Jag har fortfarande kontroll och en viss bekvämlighet kvar. Men när det gäller att kasta sig ut och simma, då måste jag lita helt och hållet på att vattnet bär mig. Och jag måste lita helt och hållet på att vattnet bär mig dit det är tänkt att jag ska. Dit den helige ande vill att jag ska. I andra Timoteusbrevet 3 och 5 så säger Paulus att i den sista tiden ska det finnas människor som bär Guds fruktan eller fromheten som en mask, men som inte vill veta av dess kraft. Jag vill avsluta med det, att låt oss inte vara kristna individer, församlingar som bär någon slags kristen fromhet som en mask, men inte vill veta av någon verklig förändring, inte vill veta av någon verklig förvandling i våra hjärtan. Därför att om vi inte vill veta av kraften, det betyder att vi vill inte heller förändras. Vi nöjer oss med att ha ett sken av Guds fruktan, som det står i en annan översättning. Men det är lika bra att sluta låtsas. Det är ingen av oss, du eller mig, som är tillräckligt from. Det är ingen av oss som är rättfärdig oss själva. Det är ingen av oss som är fri från synd. Det är ingen av oss som inte har ett och annat lik i garderoben. Det är ingen av oss som inte blir på dåligt humör ibland. Det är ingen idé att vi låtsas inför varandra. Gud vet redan hur vi är. Maskerna är ett av de stora problemen i kyrkan idag, till att vi inte får se Guds kraft. Därför att de masker vi bär förhindrar honom från att verka genom oss. Därför att människor får aldrig möta dem vi verkligen är. Och med det får de inte möta vart, och i och med det får de inte möta den Jesus som bor i oss heller. Därför att han bor i dem vi verkligen är, inte i dem vi försöker låtsas att vara. Vi behöver liksom släppa det där. Det handlar inte om dig. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om hur jag ska se ut och hur anständig jag ska vara. Vilken position jag ska ha i församlingen eller sådär. Låt oss inte vara ett folk som bär det som en mask. Utan låt oss vara ett folk som vill veta av Guds kraft. Och den kraften kommer börja med att förändra oss. Den kommer börja med att förändra våra hjärtan. Han kommer börja i oss. Därför att det här är strömmar av levande vatten som flödar från vårt innersta och ut. Och inte tvärtom. Herre, jag tackar dig för att vi får vara här ikväll. Jag tackar dig, Herre, för att du är en evig Gud, en väldig fader. Tackar dig för att du är, Herre, vår fridsförste. Du är underbar i råd, Herre. Tack för att vi bara får tillbe dig nu, Jesus. Tack för att vi får tillbe dig, Herre. Tack för att vi får öppna våra hjärtan för att tillbe dig, för att prisa dig, för att älska dig. Du har sagt att vi kan älska dig för att du först har älskat oss. Om det sitter någon här som känner att de har problem med att älska dig, de känner att jag vet inte vad det innebär att älska Jesus, jag vet inte vad det innebär att älska Gud, så ber jag att du bara ska uppmuntra med det ordet att vi kan älska dig därför att du först har älskat oss. Du har älskat oss med en evig kärlek, och du vill visa oss det här ikväll. Du vill, när vi ser på korset, när vi ser på dig, vad du har gjort för oss, så förstår vi att din kärlek, den är oändlig. Tack för att vi får ta emot den kärleken just nu, Jesus. Tack för att vi får öppna våra hjärtan och öppna våra sinnen för att låta dig med din ande fylla oss med kärlek. Därför att det börjar med kärleken. Det börjar med att vi blir fyllda av din förvandlande kärlek. Och sen får vi vara med och ge ut den kärleken. Jag ber att den här församlingen ska få bli en församling som får ge ut av din kärlek. Jag ber att det ska få bli en församling som får ge ut av din kraft. Som får leva i förändring och förvandling, Herre. Man kan ju inte få förändring om man inte är beredd att förändras. Men tack för att du vill förändra oss. Så att vi kan vara med och förvandla världen omkring oss, skorped, människorna omkring oss. Det är ju det det handlar om. Det är människor du vill möta, här. Tack för att det alltid finns mer att få, här. Tack för att du vill utrusta oss med andliga gåvor ikväll, här. Jag bara ber att du ska förlösa profetiska gåvor just nu, här. Förlös profetiska gåvor. Jag vet att det finns människor som sitter och längtar efter dem här. Och om du sitter och längtar just nu, så bara säg till Jesus, bara säg till honom: Jesus, ge mig den där gåvan. Ge mig den profetiska gåvan. Det finns kanske också, det brukar vara så, det säger jag inte profetiskt på något sätt, men oftast är det människor som har fungerat i gåvor som har lagt lock på dem på grund av att någon har sagt något, att de har sagt att du ska inte använda den där, eller det där var fel, eller man känner att man har liksom bara lagt locket på, det har runnit ut i sanden. Men Gud vill att du ska dra upp rosetten och öppna på locket och låta den där gåvan komma igång igen. Jag prisar dig Herre för att du ska blåsa liv i nådegåvor ikväll Herre. Blås liv i profetians gåva. Blås liv i helandets gåvor. Blås liv i urskiljningens gåva, uttydningens gåva. Tack för att du vill också blåsa liv i tungotal Herre. Tack för att du vill blåsa liv i tungotal. Du vill ge nya språk och du vill ge tungotal till människor som inte har upplevt det förut Herre. Tack för att det inte är något konstigt. Det är inte någon magisk kraft, utan det är någonting som kan få komma inifrån helt naturligt i våra liv här. Helige Ande, vi bara vill ge dig full frihet här nu att verka i våra hjärtan. Verka i våra hjärtan. Verka i våra hjärtan. Tack för att du lägger ner längtan. Du lägger ner längtan efter det som du vill att vi ska bli använda i här. Du lägger ner längtan efter att få be för sjuka. Du lägger ner längtan efter att få tala nya språk. Du lägger ner längtan efter att få uttyda de där språken. Du lägger ner längtan efter att få profetera, efter att få bilder ifrån dig här. Du lägger ner längtan efter att få vara använd av dig ute i vardagen. För det handlar inte om vad vi gör här i kyrkan. Det handlar om vad du vill göra i oss och genom oss och med oss när vi är ute i det verkliga livet, Jesus. Helige Ande, kommer din kraft. 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 Vi prisar dig här. Vi prisar dig här. Vi prisar och lovar dig här. Vi ska fortsätta att be nu och bara vara i tillbedjan inför Gud. Så låt ditt hjärta fortsätta vara inriktat på honom. Medan vi fortsätter att be och bara töm ut ditt hjärta inför honom. Jag tror att det finns människor som längtar efter gåvor här. Bara töm ut ditt hjärta inför Gud. Töm ut ditt hjärta inför Gud. Säg till honom, Gud, det där vill jag bli använd i. På det här området, jag längtar så efter att få hjälpa människor på det här området. Jag längtar så efter att få lägga händerna och be för sjuka. Jag längtar så efter att få profetera. Bara säg det till honom just nu. Shekorimana sitokarana sentere kiria santororosia rakiriando. Anton, du kan spela någon sång under tiden så får de be. Prata med Gud själva. Jebukarandere siriandororosiriando. Hennes inre är alldeles, hon verkligen har vidgat sitt hjärta här för vad du vill ge henne här. Tack för den hunger som du har lagt ner i hennes liv. Jag ber att du ska fortsätta att bara mata den hungern här. Fortsätt att mata den hungern här. Uppfyll henne mer och mer med din heliga ande här. Tack för att du ska ge henne de gåvor som hon ber om just nu här. Tack för att du ska lägga ner i hennes liv just nu de gåvor som hon längtar efter. De gåvor som hon ber om precis just nu här. Jag bara ber om din heliga andes kraft. Förlösa din heliga andes kraft och smörjelse över henne just nu här. Tack för att lovsång ska få stiga upp från hennes hjärta här. En ren och ny och härlig lovsång. En kärlekssång till dig här. Jag prisar dig för det du redan har lagt ner i hennes liv. Låt henne få använda det här. Tack för att hon ska få använda det här för din ära och för dina syften här. I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. Vi prisar det här. Prisar Jesus, vi prisar Jesus, vi prisar Jesus, prisar Jesus, prisar Jesus. Korabashi korodoroso to korabashi kiribibarananandosia. Tack för omsorg här, tack för ett hjärta av omsorg här. Tack för att helande ska få strömma utifrån den här kvinnans liv här. Helande ska få strömma utifrån hennes hjärta. Helande ska få strömma ut till människor runt omkring henne här. Koramana sikididabando. Och bara förlös mer av kärlek och barmhärtighet i hennes liv här. I Jesu namn, låt din eld få brinna i hennes hjärta här. Den eld som redan brinner, blås liv i den här. I Jesu namn. Jag skulle vilja att vi gjorde en sak till innan vi slutar. Nu kanske jag avbryter lite grann, men ni kommer få mer tid att be för varandra liksom. Ni kan vara kvar hela natten och be om ni vill. Ni sitter ju redan i lite grupper så här formade. Det finns en övning som jag ibland gör i såna här sammanhang som nästan alltid, eller alltid faktiskt, har gett resultat. Och det är att när ni ber nu, välj ut en av de personerna. Ni sitter ju tre och tre. mestadels i alla fall. Några kanske är fyra, men annars tre och tre. Och så tar ni en person åt gången och så lägger ni bara händerna på den personen. Så är ni tysta. Och så säger ni att inre heliga ande, är det någonting du vill uppmuntra den här personen med nu? Så lyssnar ni bara. Och känn ingen press att ni, nu måste jag höra, nu måste jag dra ner ett ord från himlen. För då har du redan blockerat dig själv. Utan lägg bara händerna och så säger du bara lugnt, heliga ande, är det någonting du vill säga av uppmuntran eller tröst till den här personen? Och sen när ni har haft händerna på den personen, då, om ni har fått någon tanke, och ibland kan det vara en liten tanke som ni knappt tror ens är Gud, så delar ni den. Och nu är vi i en säker miljö, man får misslyckas. Om man aldrig misslyckas kommer man aldrig lära sig någonting. Om man aldrig tänker att man ska falla på en cykel kommer man förmodligen aldrig börja testa att cykla heller. Då kan ni dela det och så sen tar ni och lägger händerna på nästa. Och ta ingen lång tid. Den heliga ande kan svara på en gång. Så håll inte på att dra ut på det 10 minuter bara för att du vill ha liksom ett ord. Utan ta 1-2 minuter och bara tyst. Lägg händerna på och fråga den heliga ande, är det någonting du vill uppmuntra den här personen med just nu? Och sen delar ni det. Och sen tar ni nästa person 1-2 minuter. Och så delar ni det. Och så den sista personen 1-2 minuter. Och så delar ni det. Det borde vara klart på ungefär 10 minuter från och med nu. Och sen kan vi göra kväll. Men kan vi göra det? Att ni tar och väljer ut en person i gruppen nu som ni ska be för. Och så de andra två får lyssna. Och sen delar ni bara vilka tankar ni har fått. Gör så. Det är spännande. Det brukar alltid komma någonting som stämmer. Får jag bara ställa frågan nu, hur många var det av er som fick någonting från någon annan som ni kände att det där stämde väldigt bra? Om man kan få se, var det någon som liksom, egentligen ska man göra den här övningen med, man ska försöka blanda lite grann så att man sitter med folk man inte känner så väl, det blir mer tydligt då. Men nu satt ni ju redan i grupper så jag tänkte att vi ska inte dra ut på det allt för länge. Men det var några, kan ni räcka upp händerna om ni kände att du, ja, båda ni två där och du, någon på den här sidan, var det någon som kände att ni fick någonting till er via någon annan som, ja. Som sagt, det här är ju inte heller någon slags tävling i vem hör bäst eller sådär, utan det är en övning i att faktiskt på ett avslappnat sätt bara kunna börja ställa en fråga till den heliga ande. Är det så att du har någonting du vill uppmuntra och ge till den här personen just nu? Och jag tror att det är någonting som vi behöver bli bättre på i kyrkorna också. Det står ju i Hebreerbrevet att uppmuntra varandra varje dag. Och vi läste förut att profetia, en del av det är att förmedla uppmuntran från Gud till en annan människa. Som sagt, när man är personer man inte känner så väl och sitter så här, så kan det oftast bli väldigt mycket som kommer som tankar som man vet, eftersom man inte känner varandra så delar man bara de spontana tankar som kommer och så visar det sig att det stämmer väldigt bra. Nu tror jag att ni sitter väldigt mycket som att ni känner varandra redan, då blir det lite svårare. Men en del av er har fått någonting. Jag såg här nere, såg de väldigt glada ut över saker som har meddelats. Så jag tänker inte fråga vad det är, men det här, den heliga ande är inte konstlad, han är inte komplicerad, han är inte krånglig, utan han talar till oss i våra tankar, i våra hjärtan på olika sätt. Nu vill jag bara be en avslutningsbön och sen så vet jag inte om ni har någon till sång eller vad som är planerat. Det har ni, för jag förmin sa att ni hade två och jag har bara hört en än så länge. Så jag vill bara be en bön tillsammans. Eller du hade någonting du ville dela också?
Ja, ibland så får jag till att man har ont och ibland så ser jag bilder, vilket är flummigt. Alltså, men det är inte så att det är som på film så, utan det är man kan fantisera ljudet på något sätt, fast jag har ingen kontroll över det själv. Men det dyker upp bara. Och jag såg över den här församlingen som ett stort vattenfall som kommer in och går in ner genom mittgången. Och jag brukar inte lägga ner någon tolkning när jag ser att jag vill ha liksom haft fel reaktion. Men jag tror att Herren sa till mig att det finns människor som är villiga här och strömmen finns när det gäller att kliva in i det. Alltså att man måste, jag vet inte om jag kvalificerar lite den här tanken med att simma heller, men det var det jag kände, att vi så ställer i strömmen, för Gud är alltid villig att göra saker. Och så när man är en liten person, det här kommer från mig, men när man är en liten församling kan man tycka att det är bara x antal, vad kan vi göra? Jesus var en och de andra var 12, och nu är det sista jag hörde, var det 2,1 miljarder i världen som är kristna, så att Gud kan göra stora fel på.
Amen. Fader, då tackar jag bara dig för att vi får lägga det som du gör, det som du har gjort, det som vi har hört den här kvällen i dina händer. Jag ber att du ska beskydda var och en som finns här inne. Tack för ditt blodsbeskydd. Tack helige ande för att du är verklig. Tack helige ande för att vi kan ha en relation med dig, vi kan umgås med dig, vi kan lära känna dig. Tack för att vi får öppna våra liv, och precis som den här bilden här nu som kom, att det finns villiga människor, det finns ett flöde, det finns kraft. Vi bara ber Fader att fler människor ska våga stiga in ner i strömmen här. Vi ber att fler människor, både kanske människor i församlingen men framförallt också människor utanför, ska våga kliva in i den här strömmen och ta sig ett ordentligt bad i din närvaro, din kärlek, i din frälsning, i din heliga ande här. Vi ber dig om det i Jesu namn, och jag ber att du välsignar varenda person i den här församlingen. Jag ber och välsignar ledarskapet, jag vet inte exakt vilka det är, men jag ber för dem Fader, att de ska få fatta visa beslut, att de ska ha en profetisk dimension i sitt ledarskap här, att det ska vara en profetisk ledning i det de gör och säger, och de visioner som de har, att det inte bara ska vara att man sätter sig ner och krafsar ihop någonting, utan det ska vara genom uppenbarelse från dig Herre. Tack för att du ska stötta ledarskapet i den här församlingen. Tack för att du ska hjälpa alla medlemmar att supporta och stötta och uppmuntra de som är ledare, så att deras jobb och arbete blir underlättat, precis som det står i ditt ord att vi ska göra här. Att vi inte tynger ner ledarna, utan vi underlättar för dem och uppmuntrar dem. Välsigna Fader den här församlingen här. Välsigna dem. Och låt nya människor få komma hit. Låt människor bli frälsta. Låt människor ta beslut om att börja följa dig. Låt dem få döpa människor här Fader. Jag ber dig om det här, att de ofta ska få öppna dopgraven. De lär väl ha någon här, som det är en baptistförsamling. Välsigna dem Fader i Jesu namn. Amen. Då tackar vi för oss ikväll då. Sen så ska vi ju vara här imorgon också, om Herren dröjer och vi får leva, som de säger. Tack så mycket.